Vår himmelske Fader, vi kommer inför dig och vi tackar dig så mycket för att du vill vara här mitt ibland oss. Tack kära Herre för att vi får studera ditt ord i ett fritt land. Och jag ber Herre, i det att vi tittar på ditt ord nu, att du ska öppna våra ögon, att du ska öppna våra hjärtan. Herre, tala till oss, hjälp oss att förstå det. Hjälp oss att förstå vilken vikt det har för oss i vår tid också. Låt oss dra de lärdomar som du vill att vi ska dra ifrån ditt ord. Och Herre, vi överlämnar oss själva i dina händer. Herre, du ser att utan din kraft så kan vi ingenting göra. Herre, hjälp mig att kunna förmedla budskapet på ett korrekt sätt. Och jag ber att vi ska få en glimt utav himmelriket ikväll. I Jesu namn ber jag. Amen. Guds önskan genom historien är att alla människor ska komma till insikt om sanningen och bli frälsta. Första Timoteusbrevet 2:4 säger: Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Sättet som Gud har valt att möjliggöra det här på är genom att ha ett utvalt folk som genom tiden har förmedlat sanningen och som har berättat för människor om hur de ska bli frälsta genom tron på Kristus Jesus. I vårt sjunde möte så studerade vi det här, och det kommer vara lite repetition av det som vi tittade på förut. Vi ska titta på Guds kvarleva genom tiderna. När Adam och Eva hade fallit i synd så blev de förvisade från paradiset. Och hela Bibeln handlar egentligen om hur vi kommer tillbaka till det paradiset. Hur ska vi återigen få det här som Adam och Eva förlorade? Och Gud har valt att förmedla den sanningen genom sitt folk. Han berättade för Adam och Eva hur de skulle kunna bli frälsta och hur de skulle kunna, och vad som var sant. Och han förväntade att de skulle föra det vidare. Och det gjorde de också, men alla tog inte emot det. Och deras barn och deras barnbarn och deras barnbarns barn, de flesta av dem glömde bort det här. Vi vet att Kain slog ihjäl Abel, och ända sedan dess så blev världen ondare och ondare tills till slut, människors hjärtans tankar var allt igenom onda. Och då behövde Gud dra ett streck. Men innan så hittade han en trogen kvarleva. En trogen rest som hölls fast vid Guds rättfärdighet. Rättfärdighetens förkunnare Noa, som han kallas. Han predikade. I 120 år predikade han att människor skulle omvända sig och komma in i arken för att bli räddade. Men de hånade honom, och han fick bara 8 personer med sig. Noa och hans familj blev Guds nya representanter. De som var Guds utvalda folk i den här tiden, det var inte de avfälliga, utan det var de som var trogna. Och Noa och hans avkomlingar, de var inte heller fullkomliga. Men snart så, istället för att hålla sig fast vid Gud och lita på hans rättfärdighet för att övervinna den ofullkomligheten, så följde de sina egna begär och de blev avgudadyrkare. De byggde sig ett torn i Babel. Babels torn kallas det. Och här blev centrum för avgudadyrkan. Vi läser i Josua 24, vers 2. Att på andra sidan floden bodde era fäder i forna tider, även Tera, Abraham och Nahors far. Där tjänade de andra gudar. Så de tillbad av gudar. Och då kallade Gud ut en person som han hittade. En som var trogen honom. En som förtröstade på Jesus rättfärdighet och inte sin egen rättfärdighet. Han hade tro. Och det var Abraham. Eller Abram som han hette vid det här laget. Och han kallades ut som Guds kvarleva utifrån Babylon där han bodde. Och Gud gjorde senare så att hans Abrahams barn och hans barnbarn, vars namn var Jakob, som senare blev Israel. Hans efterkommande blev Israels barn. Och Israels barn hamnade i slaveri i Egypten, och sedan så kallade Gud ut det här folket ifrån Egypten. Och han slöt ett förbund med dem. Han sa, ni ska vara min dyrbara egendom framför alla andra folk. Ty hela jorden är min. Ni ska för mig vara ett rike av präster, ett heligt folk. Detta vad du ska tala till Israel. Nu, bara för att man tillhörde församlingen Israel. Förresten, visste ni att det här var Guds församling? I Apostlagärningarna 7:38 så står det att det var Moses som i församlingen i öknen var tillsammans. Både med ängeln som talade till honom på berget Sinai och med våra fäder som tog emot levande ord för att ge till oss. Så i Bibeln så kallas Guds Israel för hans församling. Det var hans trogna folk som skulle förmedla evangeliet och sanningen till omvärlden. Och Gud slöt det här förbundet med dem. Med den här församlingen. Men bara för att man var en del i den här synliga organisationen så betyder det inte att man automatiskt var frälst, eller hur? Fanns det israeliter som var förlorade? Det fanns många utav dem, tyvärr. Och bara för att man inte tillhörde Israel betyder det att man var förtappad. Inte nödvändigtvis. Det fanns personer som Rahab, det fanns andra personer som Rut som tillhörde andra folk och som blev en del utav Guds folk. Men vet ni, det är mycket lättare att finna vägen till sanningen och frälsningen om man är bland Guds folk, eller hur? Om man bodde bland Israel så gjorde det mycket, mycket lättare än om man hela tiden skulle kämpa mot avgudadyrkan. Gud kallar ut sitt folk, men vad hände med Israels folk? Jo, Israels folk avföll ifrån Gud. De började tillbe avgudar, och om man läser i kungaböckerna och krönikeböckerna så ser man en sorglig historia utav Israels folk och vad de gjorde. Hur de tillbad olika avgudar, och hela tiden så gjorde de det som var ont i Herrens ögon. Nationen splittrades och Gud ville ena det här folket. Han ville ena dem genom omvändelse och genom det profetiska budskapet. Han sände profeter till dem. Och dessa profeter skulle förkunna sanningen. Och de sa, omvänd er. Sluta upp med att tillbe de här stumma avgudarna. Men Israels folk lyssnade, de flesta av dem lyssnade inte på det här. Det fanns många som gjorde det. Men till slut så tillät Gud straffdomar att komma över Israel. Och assyrierna förde Nordriket i fångenskap. Och babylonierna förde den sista kvarlevan av Juda i fångenskap. Nu var de i Babylon igen, dit Abraham hade kallats utifrån, men nu hamnar de tillbaka dit på grund av sina synder. Och Gud ville kalla ut en ny kvarleva härifrån. Gud hade inte övergett sitt folk, han sände profeter till dem i Babylon. Och dessa blev en välsignelse för hans folk. Så efter det så återvänder kvarlevan utav Israel. Och den växer till en nation som existerar trots svårigheter ända fram tills Jesus kommer till världen. I Uppenbarelseboken 12 så beskrivs Guds församling genom tiden. Guds kvarleva, om du så vill, som en kvinna. I Uppenbarelseboken 12 och vers 1 så står det, ett stort tecken visade sig i himlen. En kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krona av 12 stjärnor på sitt huvud. Hon var havande och ropade i barnsnöd och födsloverkar. Uppenbarligen är detta en symbol. I Gamla testamentet så ser vi att en kvinna representerar Guds församling eller folk. Gud säger så här, du ska inte mer kallas den övergivna. Ditt land ska inte mer kallas ödemark, utan du ska heta min käraste. Ditt land, den äkta hustrun. Ty Herren har sin glädje i dig. Ditt land har fått sin äkta man. Ty som när en ung man gifter sig med en jungfru, så skall dina barn gifta sig med dig, och som en brudgum fröjdar sig över sin brud, så skall din Gud fröjda sig över dig. Den relationen som Gud har med sitt folk är otroligt intimt. Det är, han beskriver det som en man och hans hustru. I Jeremia 4:31 så läser vi: ty jag hör rop från en barnaföderska, ångestrop som från en förstföderska. Vem är det? Det är dottern Sions röst. Hon flämtar, hon sträcker ut sina händer. O ve mig, mitt liv tynar bort inför mördare. Så den här kvinnan som ropar i barnsnöd och födslovånda, ingen annan än Guds församling, eller hur? Guds församling genom tiderna, vad händer med denna kvinna? Vers 5 så står det: hon födde ett barn, en son som ska styra alla folk med järnspira, och hennes barn rycktes upp till Gud och hans tron. Vem är det här barnet som föds bland Guds folk? Ja, det är ingen annan än den efterlängtade Messias som skulle komma. I Jesaja 9:6 så står det: ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Det är han som ska styra alla dem med en alla folk med en järnspira, som det stod om. Han är konungarnas konung och herrarnas herre. Jesus kom själv till jorden som en människa, som ett barn. Och i hans verksamhet så predikade han ett profetiskt budskap för folket. I Markus kapitel 1 och vers 15 så läser vi om det budskap som Jesus och Johannes döparen och hans lärjungar, eller deras båda lärjungar, förkunnade. Markus 1 och vers 15. Han sa det: tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet. Den tid som han pratade om var ingen annan än Daniels profetior som vi har tittat på här. De 70 veckorna. Jesus förkunnade att nu är de här. Nu är tiden inne för Messias ankomst. Men tyvärr så blev det motstånd inom den judiska församlingen. Formalitet och traditioner hade ersatt Guds levande ord i församlingen. Och prästerna och ledarskapet, de började bli oroliga för den här predikanten som de inte trodde var från Gud. Och de människor som lyssnade på Jesus, de blev övertygade om att Jesus talade sanningen. Hans förkunnelse var så tydlig. Det var så enkelt, så klart. Men det här måste ju vara sant. Och när prästerna insåg att deras makt höll på att deras makt över folket höll på att försvinna, så behövde de ta till ordentliga åtgärder. De ville röja Jesus ur vägen, men de var lite rädda för folket. Istället så använde de sig av hån och förakt. I Johannes 7, vers 47-49 så står det: finns det någon bland stora rådet eller bland fariseerna som har trott på honom? Men den här hopen som inte känner lagen, den är förbannad. Det var några som kom tillbaka efter att ha lyssnat på en av Jesus förkunnelser. De hade gått ut egentligen för att gripa honom. Men när de kommer till Jesus så börjar de lyssna på vad han säger, och de tänker: ja, det där var ju bra sagt. Ja, vad var det där som han sa? Ja, det där var ju tydligt. Jag har aldrig hört något så tydligt, något så inspirerande. Det här måste ju vara sant. De kommer tillbaka och har glömt bort att de skulle gripa Jesus. Och fariseerna säger: varför har ni inte gripit honom? Ingen person har talat som honom, sa de. Och då svarar de på det här sättet. De säger: okej, vad är det för fel med er? Har ni blivit bedragna av den här personen? Finns det någon ibland stora rådet eller bland fariseerna som har trott på Jesus? med den här auktoritetsargumenten försöker de skrämma människor. Och människor som lyssnade på det här, de förlorade sina eviga liv. Eftersom de valde att följa vad de religiösa auktoriteterna hade sagt. Hur är det med oss idag? Kan samma fara existera? På den tiden de tänkte att det är nog säkrast att följa det som de religiösa auktoriteterna har sagt. Även om jag inte riktigt förstår det som sägs utav dem. Även om det verkar jättetydligt det här budskapet ifrån det som Jesus predikar ifrån profetiorna. Men det är nog bäst att vara på den säkra sidan och jag följer det som det religiösa ledarskapet har sagt. Det här gjorde de. Och de trodde inte på Jesus. De gick längre, fariseerna. Redan då hade judarna kommit överens om att den som bekände Jesus som Messias skulle vara då. Skulle uteslutas ur synagogan. Så det var inte bara hån, men det var också utpressning. Om du tar emot det här budskapet, om du tar emot Jesus budskap, så kommer du att uteslutas ur synagogan. Johannes 12, 42-43, så står det att det fanns faktiskt de i Stora rådet som trodde på Jesus. Visste ni det? Det står ändå var det många, inte få, men många, även bland medlemmarna i Stora rådet, som trodde på honom. Men för fariseernas skull ville de inte bekänna det, för att de inte skulle bli uteslutna ur synagogan. De ville hellre bli ärade av människor än av Gud. Det var många som trodde på Jesus. Och de tyckte att det här är ju sant. Det här stämmer ju, men det är alldeles för omständigt. Tänk, jag måste byta församling. Jag måste bli utesluten ur min församling. Och det är nog för jobbigt. Det här klarar jag inte av. De ville hellre bli ärade utav människor än utav Gud. Hur är det med oss? Är vi villiga att följa ordet? Var det leder? Eller är vi fast i våra traditioner? Jag vill säga till er idag ikväll med handen på hjärtat. Min lojalitet ligger inte i den här församlingen. Min lojalitet ligger i ordet. Och om det finns en församling som bättre undervisar ordet, som är tydligare om vad ordet säger, då vill jag tillhöra den församlingen. Jag vill följa sanningen. Jag vill inte följa mänskliga traditioner. Och jag önskar att vi vill bli ärade utav Gud istället för människor. De judiska auktoriteterna gick så långt att de utelämnade Jesus för att korsfästas. Vad är församlingen egentligen? I Johannes kapitel 10 så talar Jesus om församlingen i en liknelse. Det står där i vers 14. Jesus säger: jag är den gode herden. Jag känner mina får och mina får känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jesus är den gode herden. Och vem är hans får? Ja, Bibeln säger det är de som känner honom, eller hur? Nu, de som inte känner Jesus, är de hans får? Inte enligt det här. Det är de som älskar Jesus och som känner honom, de som har evigt liv, det är vilka fåren är. Vers 16 så säger Jesus så här: jag har också andra får som inte hör till den här follan, också de måste jag leda och de kommer att lyssna till min röst, så ska det bli en jord och en herde. Jesus har inte bara får, men han har också en folla. Eller hur? Nu, vad är follan för någonting? Follan är församlingen. Det är Guds församling. Och den här församlingen, vissa tänker att vissa har någon form av andligt koncept av församlingen. Att det på något sätt är en beskrivning av alla uppriktigt troende. Så alla uppriktigt troende, de är del i den osynliga församlingen. Nu, på ett sätt kan man säga kanske att det finns en osynlig församling i himlen som vet, där alla uppriktiga personer har sina namn skrivna i himmelens bok. Men det är inte det som Jesus talar om här. Här talar han om den synliga, organiserade församlingen. Och hur vet vi det? Jo, för vi såg att det fanns får utanför follan, eller hur? Nu, om det finns får utanför follan och fåren är de som känner Jesus och de som är frälsta, finns det då frälsta personer utanför follan? Det måste det göra, eller hur? Det finns frälsta personer utanför follan. Dessutom, om vi tittar i vers 1, Johannes 10, vers 1, så står det: jag säger er sanningen, den som inte går in i fårfollan genom porten utan tar sig in från ett annat håll, han är en tjuv och en rövare. En tjuv och en rövare. Finns det tjuvar och rövare i follan? Skrämmande. Enligt Bibeln kommer tjuvar och rövare att ärva Guds rike. Det står det i 1 Korinthierbrevet 6, så står det att tjuvar och rövare kommer inte att ärva Guds rike. Så här har vi alltså personer inne i follan som inte är frälsta. Hänger ni med? Så follan kan inte vara en beskrivning av alla uppriktigt sant troende, eller hur? Utan det måste vara en synlig organisation. Det var den judiska follan som Jesus pratade om i den här situationen, tror jag. Men snart så skulle det ändras. I Matteus 23, eller förlåt, 21, så berättar Jesus den här liknelsen. Och han säger, han avslutar sin berättelse med att säga: därför säger jag er att Guds rike ska tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt. Vissa tror att Jesus på något sätt startade en helt annan församling med ett helt annat folk som inte hade något att göra med judendomen. Men det stämmer inte enligt Bibeln. I Romarbrevet 9 så ser vi så här vad Paulus skriver. Han säger: det är ju oss han har kallat, och det är inte endast från judarna utan också från hedna folken. Så säger han genom Hosea: det är ett folk som inte var mitt folk ska jag kalla mitt folk. Men om Israel, utropar Jesaja, om en Israels barn vore talrika som havet sand, ska bara, hur mycket då? En rest bli frälst. Här har vi tanken om en kvarleva igen. Och det var vad den kristna församlingen var för någonting. Det var en kvarleva, en rest ifrån den judiska församlingen. En trogen kvarleva som kallades ut. Vet ni vad ordet församling betyder? Det kommer från två grekiska ord. Ex, som betyder ut. Och sen är det klesia. Eklesia, det är vad ordet är. Eklesia. Det kommer från två stycken grekiska ord som betyder ut. Kallad. Utkallad. Så församlingen, alltså de som är utkallade, de är kallade utifrån den här judiska församlingen. Vet ni att den kristna församlingen kallades för en sekt i apostlagärningarna. Var inte rädd om folk säger att det där är en sekt. Det ska vi inte bli rädda för till och med Jesus församling kallades för en sekt. Det var en judisk sekt. Det var en judisk grupp. Alla apostlarna var judar, eller hur? Även Paulus själv säger det. Vi kan läsa i Romarbrevet 11. Vi har tittat på det här förut, men det här blir lite repetition. Jag frågar nu, har då Gud förkastat sitt folk? Nej, verkligen inte. Jag är själv israelit av Abrahams ett, av Benjamins stam. Gud har inte förkastat sitt folk som han en gång har erkänt som sitt. Eller vet ni inte vad skriften säger när den talar om Elia? Hur han vände sig till Gud och anklagade Israel. Herre, de har dödat dina profeter och rivit ner dina altaren. Jag är ensam kvar och de är ute efter mitt liv. Men vad är Guds svar till honom? Jag har lämnat kvar åt mig 7000 man som inte har böjt knä för Baal. På samma sätt, säger han, finns också i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd. Det finns en rest, en kvarleva som Gud har kallat. Och det var den kristna församlingen som fortsatte arvet utav att vara Guds utvalda folk. Första Petrus 2, vers 9-10, så ser vi att det här löftet till Israels folk ges till Guds folk. Ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörker till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Så hitin blev de hedniska kristna inympade i den här judiska sekten som den kristna församlingen kallades. Så när Paulus börjar sina missionsresor så sprids evangeliet mycket snabbt. Och fler ansluter sig till kristendomen. Och det är den kristna församlingen som kallas för Kristi brud och inte den judiska församlingen. Vi läser vidare vad som händer i Uppenbarelseboken 12. Vers 6. Kvinnan, det är alltså den kristna församlingen, flydde då ut i öknen där hon har en plats som Gud har berett för henne så att hon får sitt uppehälle där i 1260 dagar. Vad händer med den kristna församlingen? Sorgligt nog så upprepar sig historien igen. I Apostlagärningarna så läste vi att den här församlingen som skulle vara sanningens pelare och grundval, kommer att komma människor där som förvränger sanningen för att dra lärjungar över på sin sida. Det skulle komma ett avfall i den kristna församlingen och det har vi tittat på också. Det här avfallet läser vi om i Uppenbarelseboken också. Det är en annan kvinna där i Uppenbarelseboken 17, en sköka. Och om en sköka är ju en person, eller en kvinna i de flesta fallen, som har många älskare. Det är alltså en kvinna som inte var trogen sin äkta man. I Jeremia 3 och vers 20 så står det: men som när en hustru är otrogen mot sin man, så har ni i Israels hus varit otrogna mot mig, säger Herren. Hesekiel 16 säger: du var som en äktenskapsbryterska som tar främmande män istället för din äkta man. Hör därför Herrens ord, du sköka. Så skökan representerade Guds folk som en gång hade varit trogna Gud, men som sedan vände sig bort och hittar andra älskare. Uppenbarelseboken säger att den här kvinnan, låt mig läsa vad det står här. Vers 3. Anden förde han mig då bort till en öken, och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött vilddjur fullt av hädiska namn och med 7 huvuden och 10 horn. Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld och ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare full av skändligheter och smuts från hennes otukt. På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet: det stora Babylon, mor till jordens skökor och skändligheter. Den här kvinnan, i vers 6 så står det att hon är berusad utav de heligas blod. Och det står också att hon sitter på 7 berg, i vers 9. Det står att hon är den stora staden som regerar över kungarna på jorden. Jag vet inte om det råder någon tvekan i ert sinne om vad det här handlar om. Här har vi en otrogen församling som sitter på sju kullar och som är den stora staden som regerar över kungarna på jorden. Nu, vilken stad har regerat över kungarna på jorden? Ja, den enda som har gjort det, och den som gjorde det under Johannes tid här, det var Rom. Det här är alltså den romerska kyrkan, den avfallna församlingen som sitter på sju kullar. Roms sju kullar, stad. Från 538 till 1798 så förföljde de Guds folk. Bibeln förbjöds. Och Guds folk fick fly. Vi läste här i Uppenbarelseboken 12 vad som skulle hända. Hon flydde ut i öknen under den här tiden. 1260 dagar, varje dag motsvarar ett år. Kvinnan flydde ut i öknen. Så var är kvinnan under den här tiden? Hon är ute i öknen. Och vi ser grupper som valdenserna och albigenser och husiter och många andra grupper som var trogna Jesus under den här tiden. Men de fick fly för sina liv. De gömde sig upp i bergen. Här ser ni bilder från valdenserna. På det här bordet så satt de och kopierade biblar för hand. Skrev på modersmålet. Och sen så spred de här runt om i hela Europa. Vi såg en stor förföljelse utav Guds folk. Mer än 50 miljoner personer har dödats utav de påvliga förföljelsen. Så man ser tydligt att Rom är berusad utav de heligas blod. Och när Rom började att kompromissa med sanningen, när den församlingen gjorde det, så kallade Gud ut ett folk härifrån också, en kvarleva. Det står: fallet är det stora Babylon. Gå ut ifrån henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Så vi har ett avfall i den kristna församlingen, det påvliga avfallet. Och därifrån så kallar Gud ut en kvarleva ifrån det här. Den kvarlevan är de här små grupperna. Valdenserna ansluter sig senare till reformationen på 1500-talet. Reformationen är i princip en fortsättning av de här trogna grupperna. Och då, de sådde fröna, och reformationen var frukten av det här. Olika personer började att predika evangeliet för så som det stod i Bibeln och kastade bort de romerska traditionerna och lärorna. Martin Luther, Calvin, Zwingli, Tyndale, Olaus och Laurentius Petri. Här är några av namnen på de stora reformatorerna som ville föra Guds folk ut ifrån fångenskapen här i det andliga Babylon. Och de gjorde ett otroligt verk, tände ett ljus. Syftet med reformationen var att föra Guds folk helt ut ur det här antikristliga mörkret. Det står i en profetia i Daniel att en del av de förståndiga ska falla och de ska luttras så att de blir rena och fläckfria in till ändens tid. Vi studerade om ändens tid igår, eller i söndags rättare sagt. Och där så såg vi att ändens tid började 1798. I slutet på det här avfallets tid. Och där så ser vi att Guds folk skulle luttras så att de blir rena och fläckfria ända tills dess. Reformationen skulle fortsätta. Alla de falska läror som Rom hade smugit in i kristendomen skulle helt utplånas, så att Kristus hade en ren församling, en trosmässigt ren församling när han kommer tillbaka. Och Guds folks vandring ut ur Babylon fortsatte. Luther, Knox, Newton, Wesley, många andra personer gjorde det. Det sorgliga var dock Att istället för att fullborda reformationen så var det många som grundade sin troslära endast på det som reformatorerna hade gjort, hade sagt. Och man byggde en församling runt sin favoritreformator. Och det här blev ett problem. För man var inte längre öppen för att göra det som för att lära sig mer utifrån Bibeln. Utan man tänkte att okej, Luther har kommit så här långt. Nu bygger vi en församling runt honom och så kallar vi oss för lutheraner. Någon annan tyckte att ja, Calvin har kommit så här långt. Nu bygger vi en församling runt honom och vi kallas för kalvinister. Och sen var det andra som kom kanske ännu längre. Och då byggde de sin församling runt Wesley. Och det blev metodistsamfundet. Men det som de här reformerade församlingarna gjorde var att de bildade statskyrkor precis som de hade lärt sig från Rom. Och de förföljde de som tänkte olika. Anabaptisterna till exempel, som menade att dopet är ens eget val och inte någonting som man gör som en som ett barn, som föräldrarna gör åt den. Vi kommer prata mer om det imorgon. Men de trodde att man själv skulle få välja om man blev döpt. Och de blev hårt förföljda utav protestanterna också. Inte bara utav katolikerna, men utav protestanterna. Den här samvetsfriheten existerade inte heller. Calvin och Luther, de hade kommit långt ifrån Rom. Men de hade fortfarande kvar en hel del saker. Ända fram till ändens tid så skulle reformationen fortsätta. De som sökte samvetsfrihet, de fick fly över till Amerika. En av dem som gjorde det var den puritanska ledaren John Robinson. Och i sitt avskedstal till de personerna som åkte över havet så sa han dessa ord, dessa otroliga ord. Ni ska ta emot allt det ljus och all den sanning som ska uppenbaras för er från hans helga ord. Det är nämligen inte möjligt att en fullkomlig kunskap på en gång ska bryta fram i den kristna världen som så nyss har kommit ut ur ett så tjockt antikristligt mörker. Med andra ord, ta emot allt det ljus som du har. Bygg inte din tro bara på tradition, utan följ all sanning som Gud vill låta lysa. Sen fortsätter han med att säga så här: jag kan inte nog beklaga tillståndet inom de av reformationens församlingar som har kommit till en viss punkt i religionen men inte vill gå längre än reformationens ledare gick. Man kan inte få lutheranerna att gå längre än till det som Luther fann. Ni ser att kalvinisterna sitter fast där den store mannen lämnade dem, trots att han inte såg allting. Det är ett sorgligt tillstånd som vi i hög grad beklagar. Även om dessa män var brinnande och lysande ljus på sin tid, kunde de ändå inte tränga in i allt Guds råd. Om de levde nu skulle de vara lika villiga att ta emot större ljus som de var att ta emot det ljus de först fick. Det här var problemet i reformationen, att den avstannade. Man fortsatte inte det här. Och därför har vi så många olika församlingar. Hur många har tyckt någon gång att det är ganska förvirrande att det finns så många olika församlingar? Att det vore mycket bra om vi bara hade en församling, eller hur? Varför finns det så många olika? Det finns över 20 000 olika samfund i världen. Tänk er det. Det är hemskt. Är det Jesus önskan att det ska vara så? Det är inte det. Han ville kalla hela sitt folk in i en folla, eller hur? Han ville inte ha massa olika follor. Orsaken är att folk var ovilliga att helt fullborda reformationen. Man stannade upp och sen började man gräva ner sig i sina åsikters skyttegravar. Man skapade trosbekännelser och så grundade man sig där och man tänkte vi vill inte fortsätta något mer. Tänk om vi hade John Robinsons anda. Om vi kunde reflektera det. Och vet ni, jag tror att Gud ville att hans splittrade folk skulle enas. Att Gud hade, det var fortfarande hans folk trots att de var, hade sina olika åsikter. Vet ni, på Jesus tid så var det massa olika åsikter. Det fanns sadduceer, det fanns fariseer, det fanns esseer och det fanns zeloter. Massa olika fraktioner i Guds församling. Och Jesus ville ena dem alla med sitt profetiska budskap. Men här så har det uppstått igen. I de protestantiska leden så var det massa olika församlingar. Och Jesus ville ena alla dessa igen i sista tiden. Han sände sin ängel, Uppenbarelseboken 14, vers 6-7. Jag såg en annan ängel flyga högst uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för dem som bor på jorden, för alla folk och stammar, språk och folkslag. Och han sa med hög röst, frukta Gud och ge honom äran, ty stunden för hans dom har kommit. Vi såg den profetiska rörelsen i Uppenbarelseboken 10. Hur ängel med den lilla bokrullen kom ner från himlen. Och den här lilla bokrullen var Daniels boken som var öppnad. Vi förstår att det handlar om efter 1798. Och vi såg uppfyllelsen av det här. Att när påvedömet föll så blev det ett stort intresse i Bibelns profetior, speciellt i Daniels boken, runt om i världen som vi tittade på. Roparörelsen i Sverige och de här andra personerna i olika delar av världen. Och vi tittade också förra gången på William Millers förkunnelse och den adventväckelse som det kallades runt om i världen. Och speciellt i Nordamerika var den här då. Men vi pratade också om att de gick igenom en mycket svår besvikelse. Jesus kom inte tillbaka som de hade tänkt att han skulle göra. De hade grundat sin tro på Daniel 8:14 där det stod, efter 2300 kvällar och månader sedan ska helgedomen renas och återställas. De tänkte att helgedomen representerade jorden. Men när de studerade så märkte de att det var inte alls sant. Helgedomen var det himmelska templet. Och de insåg att, att de hade predikat, det budskap som hade predikats för världen, det var den första ängelns budskap, stunden för Guds dom har kommit. De märkte att domen var någonting som skulle föregå Jesu återkomst. Det var något som skulle predikas först. Vad läste vi i Uppenbarelseboken 14? Det stod att stunden för Guds dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen, jorden, havet och vattenkällorna. Stunden för Guds dom har kommit, men Jesus kommer tillbaka först i vers 14. Och innan Jesus kommer tillbaka och efter att domen har förkunnats så skulle två till budskap predikas. Den andra ängelns budskap och den tredje ängelns budskap. Och där så fann de sin kallelse. Du måste profetera på nytt om många folk och folkslag, språk och kungar. Vad var syftet med William Millers budskap? Var det att starta sin egen församling? Nej. Han skriver så här. Han var baptist, kom ihåg det. I allt mitt arbete tänkte jag aldrig på att organisera något eget samfund. Eller att ett samfund skulle byggas upp på de andras bekostnad. Jag försökte göra gott mot alla. Jag gick ut ifrån att alla kristna skulle glädja sig åt tanken på att Kristus skulle komma tillbaka. Allt jag tänkte på var att omvända människor till Gud, att varna världen för den kommande domen och att leda mina medmänniskor till en sann beredelse så att de skulle kunna möta Gud i frid. De allra flesta som blev omvända under min verksamhet anslöt sig till olika samfund som redan fanns. William Miller skriver att hans önskan var inte att bygga något nytt samfund. Han ville att människor skulle enas i tron på Jesus, att Jesus ska komma tillbaka. Och det var målet. Det var det han kämpade för. Men vad hände? Det här budskapet var inte populärt. Människor började att bli uteslutna för att man trodde på att Jesus skulle komma tillbaka. Under sommaren 1844 så uteslöts 50 000 personer ur sina samfund för att de trodde på det här budskapet. Det blev ett motstånd emot det här. Man sa profetiorna, de är stängda, de ska man inte studera. Det här är bara fanatiskt. Och historien upprepade sig igen. I stil med det som hände när Jesus kom. Och han predikade det här budskapet, fariseerna, de la en förbannelse på det här. Att man skulle inte läsa Bibelns profetior. Och den som gör det blir utesluten ur synagogan. Samma sak hände igen. Och därför så kom ett nytt budskap ut. Det andra ängelns budskap säger så här. Ännu en annan ängel följde och sa det. Fallet är det stora Babylon som har gett alla folk att dricka av sin otukts vredesvin. Babylon var ju den romerska kyrkan i Uppenbarelseboken. Men lägg märke till vad som står i Uppenbarelseboken 17:5. Det står att hennes namn är det stora Babylon, mor till jordens skökor och skändligheter. Så finns det fler skökor. Det finns fler skökor. Det finns inte bara en sköka, men det finns många. Och vad är en sköka? Det är en otrogen församling. Det finns många skökor. Och det finns en trogen församling, eller hur? Tyvärr, när de protestantiska församlingarna under ändens tid förkastade det budskapet om Jesu återkomst och senare också, som vi har tittat på, om frågan om lagen och sabbaten som kom fram, så gick det här budskapet ut. De ville behålla de romerska lärorna istället för att släppa taget om dem. Och de blev en del utav det här budskapet. Idag är det många utav de här församlingarna som vi har tittat på förutom återvänder till Rom. De vill tillbaka dit igen. Och det är just nu så håller vi på att se det här hända. Jag tror inte att Gud har gett upp på någon församling. Han verkar fortfarande. Och han har sitt folk i de här församlingarna. Lägg märke till vad som står här. Gå ut ifrån henne, mitt folk, Uppenbarelseboken 18:4, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Så har Gud sitt folk i Babylon? Finns Guds folk i den romerska katolska kyrkan? Absolut. Finns det i andra församlingar? Vet ni, jag tror att Gud har sitt folk i varje församling. Men vad säger Gud? Vill han att de ska stanna kvar i den församlingen? Han kallar ut dem. Han säger, kom ut ifrån henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes plågor och drabbas, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Jesus sa, jag har också får som inte hör till den här follan. De måste jag också leda, de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en herde. Jesus vill förena sitt folk i den sista kvarlevan. Den sista kvarlevan läser vi om i Uppenbarelseboken 12 och 17. Det här är slutet utav Uppenbarelseboken 12 och vi ser den här kvinnan igen. Och hur hon kommer ut ifrån det här antikristliga mörkret. Det står där, i sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot de övriga av hennes barn. Mot de som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. Nu när det står de övriga av hennes barn, grundtexten där säger kvarlevan. Kvarlevan. Det här är den sista kvarlevan som Gud kallar ut ifrån alla församlingar som har romerska läror i sig. Många av protestanterna kommer i sista tiden att ta på sig vilddjurets märke. Och Gud kallar ut en trogen kvarleva som har Guds sigill. Och här är vi någonstans. i den här tiden befinner vi oss. När Gud kallar sitt folk att ansluta sig till de som håller Guds bud och har Jesu vittnesbörd. Och sedan så kommer Jesus tillbaka. Jag vill avslutningsvis titta på några kännetecken för Guds kvarleva här i ändens tid. Hur ser den ut? För det första så organiseras den först vid ändens tid. Eller hur? De skulle luttras fram till ändens tid. Kvinnan skulle vara gömd i ödemarken i 1260 år. Så det är först efter 1798 som den här kvinnan organiseras synligt. Nummer två. De tror på Jesus och följer honom. I Uppenbarelseboken 14 och vers 12 så står det: här visar sig de heligas uthållighet. De håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. Så om vi håller Guds bud är en annan aspekt utav det, men tron på Jesus, om inte den finns där, så är det inte Guds församling. De håller Guds bud inklusive sabbatsbudet. Som vi läste, de håller Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. I detta visar sig de heligas uthållighet och tro. De håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. Nummer fyra. De har en ren lära som stämmer överens med Bibeln. Och var får vi det ifrån? Titta i första Timoteus kapitel 3 vers 15. Det står: om jag dröjer så skall du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Så Guds församling kallas för sanningens pelare och grundval. Så fråga: om en församling undervisar villfarelse, kan de vara Guds sanna församling? Kan de det? Inte om de ska vara sanningens pelare och grundval. Tänk er om sanningens pelare och grundval står och undervisar villfarelse. Det är allvarliga saker, eller hur? Så om vi undersöker, om vi vill veta vilken är Guds sanna församling, då måste vi titta på deras lära, eller hur? Många människor går till kyrkan av massa olika orsaker. De går till kyrkan för att det ligger så nära och bra. Det är inte rätt orsak till att gå till en församling om du vill vara en del av den. Vissa tycker att men de har så fina glasmålningar där. Jag tycker det är så mysigt. Det är inte rätt orsak till att gå till en församling. Någon annan säger att jag går till församlingen för de har jättegott kyrkkaffe där. Nej, det här är inte rätt orsaker. Om de har fin musik. Det är jättebra att det finns fin musik och att det finns bra gemenskap. Och alla de här sakerna borde finnas. Men syftet till varför vi ska vara i en församling, om vi vill hitta den sanna församlingen, är för att de är sanningens pelare och grundval. Hänger ni med? Det här är orsaken. Att vi vill leta efter någon som faktiskt står för att undervisa sanningen. Vi kanske tycker, det är inte lika roligt där som på andra ställen. Men jag vill hellre tillbe tillsammans med de som står för sanningen och älskar Jesus än de som bara har roligt, eller hur? Och undervisar villfarelse. Jesus säger: helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. De sanna tillbedjarna, hur är de? Det står: den tid kommer, den är redan här, då sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill fadern ha. Jag träffade en person en gång som vi höll på att studera Bibeln. Vi studerade faktiskt om sabbatsfrågan. Och han upptäckte att det som han hade trott på hela sitt liv, det stämmer inte. Och utan att jag hade sagt någonting överhuvudtaget om församlingstillhörighet, jag hade bara studerat vad Bibeln hade sagt om det här ämnet, så ställer han sig upp och han säger att jag blev född som pingstvän och jag ska alltid förbli pingstvän. Varför sa han på det där sättet? Vi hade bara läst vad Bibeln sa, men på något sätt hade Guds ande talat till honom och han insåg att om det här är sant, då måste jag byta församling. Det var hans slutsats. För jag måste tillhöra en församling som står för att undervisa sanningen. Och det ville han inte, utan han sa: jag är född på det här sättet och därför ska jag alltid förbli det. Är det här en god nog orsak till att tillhöra en församling? Att bara för att jag är född där så ska jag alltid förbli där? Tänk hur många som är född i en församling som inte undervisar sanningen, eller till en familj som har en helt annan tro. Det här kan inte vara vår måttstock. Vi kan inte grunda det på vår tradition. Jag har respekt för ditt påstående. Om du vill tillhöra en församling, låt säga att du tillhör pingstförsamlingen därför att du är övertygad om att det här är Guds sanna församling, det här är Guds sanna kvarleva utifrån bibelstudier. Om det är din slutsats, då vill jag respektera den. Men om det inte är det, om det är bara för att det kändes skönt att vara där och det var roligt, det är inte rätt orsak. Vi måste leta efter sanningens pelare och grundval. De måste ha en ren lära som stämmer överens med Bibeln. Så om en församling undervisar att, som vi har tittat på här idag, eller här i den här serien, om själens odödlighet. Om en församling undervisar om att söndagen är en helig dag. Kan det vara Guds församling? Kan det vara Guds kvarleva som vi pratar om här? Du får själv svara på den frågan. Är det en världsvid församling? De tre änglarnas budskap, det står i vers 6 att jag såg en annan ängel flyga högst uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för jordens invånare, för alla folk och stammar, språk och länder. Om församlingen ska kunna predika evangeliet till hela världen så måste den finnas i hela världen, eller hur? Om det bara är, låt säga den finska lutherska kyrkan finns bara i Finland, eller hur? Så okej, det kanske finns några filialer någonstans i andra länder. Men det är inte ett världsvitt samfund, eller hur? Så på det sättet kan inte det passa in. Ta någon annan församling som, det finns 20 000 olika. Du har i USA olika församlingar som bara finns i en by. Är det Guds församling? Det är inte Guds församling. Guds församling måste ha på något sätt en världsvid inflytande. De måste finnas i hela världen, och mina vänner, det finns endast en handfull församlingar som är världsvida församlingar. De största församlingarna, eller de som har störst spridning, vet ni vilka det är? Det finns 4 stycken som ligger på topplistan. Och det är katolska kyrkan. Det är adventkyrkan. Det är Jehovas vittnen och det är mormonerna. Det finns andra också. Pingstkyrkan är ganska stort spridd. Och metodistkyrkan. Baptister finns, men inte kanske lika stor i lika många länder. Det finns inte så många som har ett sådant världsvitt inflytande. Nummer 6, det predikar evangeliet och de tre änglarnas budskap. Vilken församling förkunnar de tre änglarnas budskap? Har du ens hört predikas om tre änglarnas budskap tidigare? Det är inte så att det är något hemligt, men det här är det sista budskapet som ska nå ut i världen. Och det finns inte något samfund som har patent på det här. Det står i Bibeln. Grejen är, hur många är det som predikar det? Hur många är det som faktiskt kan identifieras som det här? Orsaken till att jag tillhör den församling jag tillhör är för att det är min studerade övertygelse om att det här är den församling som passar bäst in på den beskrivningen som jag finner i Bibeln. Och som jag sa, om jag finner en annan församling som stämmer bättre överens så går jag med i den alla gånger. Min lojalitet ligger inte i den här byggnaden. Även om jag tycker om människorna här. Men jag kan vara vän med dem, men jag vill följa sanningen. Så det handlar inte om att någon församling är bättre än någon annan i den bemärkelsen att människorna är bättre än andra. Men det handlar om vad är det som Guds profetior förutsäger att den här sista kvarlevan ska se ut som. Jag hoppas inte jag talar för rakt ikväll. I sista tiden så kommer det finnas en kvarleva som reflekterar Jesus önskan, som sprider det sista budskapet innan han kommer tillbaka. Och den önskar jag tillhöra. Och jag vet inte hur det är med dig. Men varför inte? Om det här är Jesus folla. Om vi tittar på och studerar oss fram till var är Jesus folla, då har vi hört hans röst. Jesus säger att jag har får i andra follor. Så kom inte och säg att någon säger att Jonathan har sagt att det är bara personer i en viss församling som är frälsta. Inte alls. Det finns människor i alla församlingar som är frälsta. Men vad gör Jesus? Han vill kalla dem ut. In i den församling som han har grundat och stå för. Den profetiska rörelsen. Och jag hoppas, mina vänner, att det är din önskan också. Att vara en del av det sista verk som Gud gör här på jorden. Är det din önskan? Låt oss be. Himmelske far, tack att du har talat till oss. Fader, jag ber att du ska hjälpa oss att tolka de här sakerna på rätt sätt. Herre, vi vill vara en del av den sista rörelse som du har, som du förbereder här på jorden, som vill förbereda dig på, eller förbereda oss på din återkomst, Herre. Jag ber, Far, att du ska förlåta oss för våra fel och våra brister. Att du ska ge oss en klarhet i vad du kallar oss till att göra. Och hjälp oss att inte skjuta upp det. Hjälp oss att inte förhärda oss emot din sanning. Utan att vi vill stå på den klippa som du har grundat. I Jesu namn. Amen.